Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Ja, då var vi här igen då, Erik, på podcasten Lev ditt drömliv. Jag sitter här i Göteborg och du är i Torrevieja och lever ditt drömliv.
Absolut, John Andreas. Jag sitter här nere i Spanien, varma Spanien. Det är 20, 25, 27 grader varje dag. Mycket cykling, mycket äventyr. Lite löpning. Det var mer löpning hemma i Sverige. Vilket är relaterat då till dagens gäst faktiskt. För idag har vi Rune Larsson, långdistanslöpare, ultralöpare, som gäst. Och ja, vi tänker också så här att vi ska låta Rune presentera lite sig själv. Vem är Rune? Var kommer han ifrån? Och vad är den har gjort för någonting? Vi vet ju att Rune har varit, är väldigt aktiv också inom just löpning, men också lite annat. Så välkommen till podden, Rune, och berätta gärna lite om dig själv som en liten sammanfattning av Rune Larsson så här för lyssnarna.
Ja, jag får tacka för att jag är välkommen till podden. Det är jätteroligt att någon vill lyssna på mig. En stor ära. Vad är jag? Jag är väldigt snart i folkpensionsåldern. Född 1956. Och identifierar mig själv som löpare. Jag tror det kommer att stå löpare på min gravsten. Löparen Rune Larsson. Född 1956. Död 2041 eller något sånt där. Statistiskt lär väl kunna stå något sånt där. Sprunget sen 1 januari 1973 när jag började föra dagbok. Och till 27 augusti i år. Jag har loggat in 25 000 mil i mina träningsdagböcker. Så att därför vågar jag kalla mig själv löpare utan att skämmas.
Spännande. Och du har ju rott över Atlanten. Hur kommer man på den idén då?
Ja, det var faktiskt någon annan som kom på mig som roddpartner. För att det var så här att jag har alltid haft en sån här fäbless för äventyr. Uthållighetsstrapatser, och ryktet om att jag var sån hade väl gått. Så var det 2001 som det skulle gå en roddtävling över Atlanten. Man var tvungen att vara två i båten, och han som den ene utav dem hoppade av på ett svenskt team, det enda svenska teamet, det första någonsin. Och då var det 3 veckor drygt kvar till start, och då tog han den här som hoppade av, han rekommenderade den här andra killen, Niklas Mårdfält som han hette, att kontakta mig. Och det gjorde han, och jag hade väldigt lite betänketid. Tänkte väl inte ens på det, för jag hade redan bestämt mig. Skulle jag någon gång få en sån chans så skulle jag ta den. Jag fick bara ha okej med min fru, och det fick jag ju omedelbart. Att, drygt 3 veckor innan start så hoppade jag på ett sånt äventyr.
Ja, det var, eller hur, det var väl, hur långt var det? 500 mil, 95 dagar.
Ja, det var alltså 5000 kilometer. Säger man mil ute på en ocean så tror folk att det är sjömil, och då är det ju rena stuvbiten mot vad det i själva verket blev.
Ja, just det.
Det var 5000 kilometer, 500 mil. För precis lika långt som det var tvärs över nordamerikanska kontinenten där. Så.
Ja, det finns som en liten linje av snarlika distanser liksom. För du sprang ju över USA också.
Det gjorde jag 3 år efter jag hade rott över Atlanten. 2004 gjorde jag det. Ja, och så att det blev en sån där även däremot det äventyret, det planerade jag väldigt ytligt. Det var bara något jag ville göra, och sen bara gav mig ut och gjorde det. Det var inte mycket planering bakom det. Jag tog ett banklån på 80 000 kronor för att kunna göra det. Så att det betalar tillbaka ganska snart efter det.
Är det 80 000 kronor det kostar? Eller hur är det den balansräkningen liksom? Är det för en USA? Det kan vara intressant för lyssnarna också, tänker jag. Hur man ska budgetera för ett äventyr sådär.
Jag tog till rätt rejält, för att alla projekt tenderar att bli dyrare. Men mitt blev mycket billigare än vad jag hade tänkt. Med precis allting. Utrustning, mat och logi och såna grejer. Så gick det väl på en 60 000 kronor. Så jag fick en hel del kvar att amortera lånet med. Så att, och det var det värt. Varenda öre var det värt.
Varför var det värt det då?
Därför att det var ett sånt otroligt äventyr. Tänk dig att se en hel kontinent som den nordamerikanska från Stilla havet över bergskedjor, öknar, ännu mera bergskedjor, Klippiga bergen, stora prärien då med alla dina majsåkrar och veteåkrar, Appalacherna och ut till Atlanten, och då har man ändå sprungit förbi en massa såna här där småstads-Amerika som du inte ser direkt i film. Ser du det i film någon gång så är det någon sån här redneck då som dricker hembränt och skjuter med hagelgevär och sånt där. Men jag fick ju se det strävsamma.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hårt arbetande, väldigt religiösa inlandet på amerikanska kontinenten. Det imponerade väldigt mycket på mig. Det är fantastiskt intressant.
Hur var människorna där inne då? Liksom inne i det här lite mer okända USA, kanske ute på landet så här. Hur var kulturen så och bemötande?
Antingen sket de i mig fullständigt och gav mig inte en blick när jag kom och sprang med en trehjulig löparbarnvagn och sköljde min utrustning i den. Eller så stannar de och sa, quiet the rig you got there mister, och så vill de prata lite. Men det var ju många gånger när jag var inne på enkla restauranger där, jag åt ju inte på några Guide Michelin-krogar direkt, som jag inte behövde betala för. Jag sa, vad roligt, någon som springer över Amerika, det skulle jag vilja göra. Det måste ju vara ett drömäventyr. Du behöver inte betala för den här maten, och då backar jag om.
Ja, vad härligt.
Vad fint.
Ja, det var väldigt trevligt. Jag gjorde en grej av att bo så billigt som möjligt och äta så billigt som möjligt för att få uppleva den där sidan av Amerika som inte borrar efter olja i Dallas och de där, du vet, de där serierna. Så att jag fick verkligen se Amerika. Och jag hade ju bott i San Diego i 3 år när jag studerade på ett universitet i San Diego där. 1980-83 gjorde jag det. Och fråga folk när jag kom hem, hur är det i Amerika? Och då sa jag så här att det vet inte jag, för jag har bara varit i södra Kalifornien. Och det är inte representativt för USA. Det är en hel kontinent med helt olika växtligheter, klimat och kulturer faktiskt. Det finns en grundläggande amerikansk kultur av strävsamhet och göra rätt för sig och allt sånt där som jag tycker väldigt mycket om. Men så fanns det då i inlandet lite mera, kunde vara mycket mer religiösa, de kunde vara lite mer tystlåtna och sånt. Stötte även på det där amish-folket, de där som lever utan några modernheter. Och fick ju träffa på dem också lite grann, så det var ju fantastiskt.
Hur var när du berättade att du var från Sverige och så här, vad sa de andra för tankar då?
Sverige? Jag brukar inte berätta från Sverige. Jag hade ingen svensk flagga. Jag hade inte... Många som springer eller går över en kontinent, de gör ju en grej av det. De har ju till exempel en svensk eller vad nu är de för land de är. Coast to coast och såna här saker. Jag ville vara väldigt anonym när jag tog mig över Amerika. Så att jag hade inga såna här flagg... Identifiera mig inte som svensk utåt. Och jag hade inte vad jag höll på med heller. Och försökte, gick väldigt in för att inte se ut som en råbarkad äventyrare som hade varit ute länge. Ungefär som Forrest Gump i filmen när han var ute och sprang. Han var ju vildvuxen. Så att jag rakade mig varannan morgon. Eller så fort jag var på ett motell så rakade jag mig. Och jag gick till och med till barberaren när jag kom till Pennsylvania där, för att inte vara för långhårig. Så att se lite proper ut, uppskattas förmodligen ute på landsbygden. De är inte helt vana vid främlingar överallt där i jordbruksamerika. För jag sökte mig på de minsta vägar jag kunde hitta. Kan säga att hela prärien mellan Klippiga bergen och Appalacherna, det är ju som ett rutnät av små asfalterade vägar som går i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Och de letade jag mig ut bland och sprang. Och där... Det var det bara traktorer och lokalbefolkning alltså.
Vad tror du hade fått för skillnad då? Om du hade sett ut sådana här vildvuxna äventyrare med långt skägg och så här. Hade du bemötts annorlunda då?
Det tror jag att jag i vissa fall hade gjort. Jag tror att de hade tagit mig mera för en... De är oerhört konservativa många där ute i det Trump-röstande bibelbältet va? Det är där de här traditionalisterna har sina starkaste fästen. Och då kommer man då se ut som en hippie med skägg och orakad, ovårdad, lite rufsig i håret. Jag tror att de blir lite mera skeptiska. Kommer man däremot välfriserad och bara min mustasch då, den är ju helig, den får sitta kvar. Så tror jag man blir mycket mera positivt bemött. Så att, fick äta fler gratisluncher på det sättet tror jag.
Vad är det som har drivit dig till att göra de här sakerna?
Det vet jag inte. Men när jag var ett barn, 8 år gammal och sånt, då drömde jag ju om såna här saker. Jag kunde titta på en världskarta. Alltså, jag började med orientering redan när jag var 9 år. Och ville söka mig ut i markerna och söka mig ut i världen och göra äventyr då. Så att jag till exempel rodde över Atlanten, att jag hade redan tänkt igenom det. Det var att jag såg när jag var 15 år Guinness rekordbok om 2 norrmän som hade rott över Atlanten och tyckte att det måste ju vara det ultimata äventyret. Och det var väl inte helt fel tänkt. Så att det låg och spann där i huvudet, den där, alla de här äventyren. Och de har faktiskt nästan inte slocknat än, den där driften. Jag vet inte om det är något genetiskt vi har från stenåldern. Att det i en stenåldersgrupp skulle behöva finnas några såna här som ville ut och utforska områden långt bort. Va? För att se vad som finns där och om man kan ha någon nytta av dem. Och sen kommer de tillbaka till sin stenåldersgrupp och så berättar de att jag har hittat ännu bättre marker med ännu bättre jakt och växtlighet och vatten och sånt längre bort. För att det fanns ju faktiskt människor på Gotland under stenåldern. Och man kunde ju inte se Gotland på stenåldern.
Ja.
Utan någon måste ju ha holkat ur en ekstock eller gjort en kanot och paddlat ut bara för att se vad som finns där borta. Och hittat Gotland och hämtat folk och fortsatt tillbaka dit. Det ska man inte göra utan en genetisk, vad kan jag säga, mutation.
Ja, ja. Nej, men det tror jag det. Alltså, jag kör på den här linjen. Jag har läst lite om det, men jag kommer inte ihåg något här data. Liksom. Men jag kan ju tänka sig att det finns någon slags ska man säga, rörelse, äventyrsgen eller upptäckargen eller någonting liksom, som gör att det finns ett drag hos en del av oss att upptäcka, se sig om och kring och rapportera tillbaka egentligen. Och vi som homo sapiens här, vi har ju liksom spridits över hela planeten liksom.
Ja, det är nog inte bara för att leta mer mat, utan det är nog väldigt mycket det här äventyret som har lockat människor.
Ja.
Och att det måste finnas i oss för att vi ska söka oss ut och befolka världen.
Ja.
Och vad tror du det är som får oss att söka?
Ja, det är nog den där mutationen som några av oss har ju en gen som är starkare. Det är många som absolut inte känner någon lust att söka sig bortanför sin trygghet. Va? Och de behövs ju också i en stenåldersgrupp. Det är ju de där som sitter hemma runt elden och utvecklar nya fällor till att fånga djur med och utvecklar bättre pilspetsar och såna här grejer. Va? Det är de där som har en mer vårdande attityd till andra människor som de vill liksom ta hand om och så. Och så har du, har du andra då som väldigt gärna vill vara ledare. Och som sagt, och så har du de här äventyrarna då som inte kan motstå en bergskedja i fjärran. De måste bara ta sig dit och ta sig upp på bergen och över bergen.
Det är ju en spännande tanke då. Och Gotland där, tänker jag. Om den första människan kom till kusten så här, och så är det bara öppet hav. Ja, men jag ska nog holka ur den här trästammen och åka ut. Rätt ut bara. Jag vet inte vad som finns där. Jag vet ingenting så. Vad som snurrar i huvudet första gångerna. Så. Det måste ju ha hänt väldigt många gånger genom evolutionen.
Jag är imponerad av de människorna faktiskt. Som gjorde såna grejer. Som alltså vågade ge sig ut på Östersjön. Och hoppas att det fanns någonting där borta. De måste ju ha förstått att man inte kan se jorden. Världen slutar inte där den ser ut att sluta när du tittar ut över en havshorisont. De måste ju veta det. Och de måste ju kanske ha sett det över södra Östersjön. Och de har kommit därifrån och veta det att jag såg inte Sverige i början, men sen såg jag Sverige. Och det kan vara likadant på andra sidan. Jag testar.
Ja, precis.
Det var säkert många som gick under också, eller så blev de estländare.
Man fortsatte till andra sidan. Det måste ha varit många som bara försvann. Fast ju inga Folksam och IF-försäkring och olycksfallsförsäkringar och sånt. Så det finns idag.
Ja, och sen kan det ju varit estländare som var först på Gotland.
Ja.
Jag ser ju från en svensk horisont, men...
Vad har du lärt av de här äventyren?
Jag hörde inte, vad sa du?
Vad har du lärt dig av de här äventyren?
Jag har fått den frågan och då har jag tänkt så här att vad sjutton ska jag svara på det? Jag vet faktiskt inte vad jag har lärt mig, men det är massor. Jag har framförallt lärt mig hur min kropp och säkert andra människors kroppar också fungerar över väldigt upprepad långvarig ansträngning, alltså månader i sträck. Det hade nytta av som ultradistanslöpare. Fast det kom ju efter min karriär som ultradistanslöpare att jag gjorde den här riktigt långa äventyren. Men jag skulle gärna kunna köra över den kunskapen till andra. Och det har ju varit såna här saker som hur otroligt pigg man blir när man håller på med sånt. Och det tror jag har att göra med att kroppen liksom dopar upp sig själv inifrån med någon form av stresshormoner. Ett gammalt knep vi har evolutionärt då. För att vi ska orka genom långvariga svåra påfrestningar. Till exempel när en stenåldersgrupp var under förflyttning länge. Eller när det var kärvt och väldigt mycket påfrestningar. För det går lättare och lättare när man gör en sånt äventyr. Men sen när allt är slut. Och man har vilat i ett par dagar. Och hjärnan stänger av. Nu är äventyret slut. Vad otroligt trög kroppen blir då. Orkar man knappt springa 3 kilometer. För då sprang man 8 mil liksom på en dag, det var ingen match. Och sen 6 mil nästa dag och så.
Ja, men det känner jag igen. Jag hade lite otur. Jag cyklade från Göteborg till Gibraltar för ett par år sedan. Ett tag. Ja. 3 månader. Blev i allt bättre form ju längre det söderut jag kom. Så kom jag till Malaga, Gibraltar, är där. Och så toppform liksom. 3 månader så här. Så sammanfaller ju det med det du berättar här då, Rune, att efteråt blir man ju trött. Men dessutom så åt jag ju någonting dåligt. Jag tror åt en kebab eller någonting, så jag blev magsjuk. Så sen kom jag hem till Sverige och blev inlagd på sjukhuset i 5 dagar på isoleringen. Så jag är helt förstörd. För det i kombination med att jag var trött för att jag hade gjort den här grejen då. Så det var ju bara, det var bortblåst allting där. Men det var lite otur. Men jag förstår vad du menar.
Ja. Jag åt inte kebab när jag sprang över Amerika. Jag åt grillad kyckling och potatissallad och framförallt ostsmörgås. Jag åt så mycket ostsmörgås, alltså färdigskivat bröd och färdigskivad ost.
Ja.
Philadelphia cream cheese då, som istället för smör. Så att till slut kunde jag inte äta det längre. Jag hade ätit det så mycket. Så att när jag kom till Pennsylvania på ett ställe där, så satt jag mig vid en väg där en stycke in i skogen och skulle käka detta. Och nej, jag får inte i mig en ostsmörgås till. Då gick jag upp i skogen ett stycke och begravde all ost och allt bröd och all Philadelphia cream cheese under en stor sten. Vältrar jag över. Och sen så svalt jag hellre tills jag fick tag på något annat. Så en sak jag har lärt mig eftersom du frågade är att man kan inte äta samma sak hur länge som helst.
Nej, nej.
Alltså det visste jag kanske redan innan.
Men hur var det då när du sprang, liksom sprang du eller gick du också ibland? Jag kan ju tänka mig att du gick också, eller?
Ja, det sträcker då jag gick. Det kunde vara så att jag gick upp för backarna, det var ju väldigt vanligt. Det var ju också det att jag kanske att nu kommer jag till en liten stad här och med stor sannolikhet finns det något motell jag kan ta in på. Ja. För nu har jag varit ute i 6,5 mil eller vad det är. Eller 8 mil. Eller det var ju varierande etapper. Man fick ju liksom springa efter vad man kunde få logi. Och då kanske säga, okej, nu är det 2 kilometer kvar här. Då går jag de sista 2 kilometrarna för att liksom gå den här löpningen ur kroppen.
Ja.
Det var ju så.
Ja.
Varför ska man gå ur löpningen?
Det vet jag inte, men det kändes rätt.
Vad bra.
Ja, men det
går mycket på den intuitiva känslan.
Jag tror det. Jag tror faktiskt att jag gör det. På något sätt så känns det som att jag behöver ibland göra något annat. Använda musklerna på ett lite annat mönster än vad jag gjort förut. Äta något annat. Tänka på något annat. Och bara detta med att tänka på något annat. Det där är intressant för att jag lyssnar ju aldrig på musik. Varken när jag rodde över Atlanten eller när jag sprang över någon kontinent. Jag ville inte höra det. Jag vill inte höra någon musik. Jag vill inte. Jag sprang med mina egna tankar.
Ja.
De flöt fritt. Det är underbart.
Men var det så här då att det var, eller jag kan säga, jag cyklar mycket här nu när jag är i Spanien. Och när jag inte cyklar kan jag sitta och jobba och hålla på och greja. Och då kan ju tankarna snurra så här. När jag sätter mig på cykeln så kan jag göra det inledningsvis. Men efter en ganska kort period så är de borta liksom. Det är som slaggtankar. Som försvinner och till slut är jag bara i nuet och fullt fokus på själva cyklingen och vad det är liksom, vilket är väldigt befriande.
Det är fantastiskt när tankarna får flyta helt fritt.
Ja.
Bara flyta omkring.
Ja.
Jag tror att vi är lite överstimulerade i vår vardag. Idag sprang jag på en vanlig skogsstig utanför Trollhättan, precis den gick ner mot ett villaområde. Och jag springer rätt tyst då. Och tassa fram. Och möter då på stigen. Ser längre fram. Där går det en kvinna. Och stirrar rakt ner i en mobiltelefon. Jag tänkte att hon ser inte mig.
Ja.
Och jag mötte henne. Och precis när jag var precis alldeles framför henne. Då hajade hon till. För då hade hon sett mig. Så hon var så nere i sin mobiltelefon. När hon gick på en skogspromenad. Ja. Så att hon såg inte mig. Tänkte jag, vi är överstimulerade. Vi måste hela tiden ha någonting att titta på och pilla med och så.
Men du då, när du inte har musik, inte har de grejerna, när du springer där, du är ute i öknen, du är uppe i bergen, det är bara Rune Larsson och sina tankar, hur
då flyter, det? Då flyter tankarna så fint. Och detsamma var när jag rodde. Jag kunde sitta och ro många, många timmar i sträck utan att ha tråkigt. Va? Jag hade faktiskt mixat ihop 9 timmar med musik när jag skulle ro över Atlanten. Men jag kom igenom 6 av de 9 timmarna. På sån här minidisk var det. Men nej, jag vill inte höra mer musik. Det var mycket bättre att bara sitta där ute och tomtänka, som jag sa. Tänkte, tankarna bara flöt fram och tillbaka och tänkte klart mina tankar. Och jag tror Beppe Wolgers, han har skrivit en, ja, om det är lite novell eller vad det är, som heter En kos dagbok. Förr i tiden stod ju korna, det kanske gör än idag vissa, uppstallade var över hela vintern och hösten och vintern. De bara stod där på samma fläck hela tiden och stod och tugga eller låg och idisla eller blev mjölkade. Det var deras liv i 5 månader om året. Och då skrev han en kos dagbok om vad hon tänkte på. Att hur hon for till New York och pratade med FN och fixa världsfreden och allt möjligt. Va? Nu får jag inte till det, men när man får tänka fritt och har hur mycket tid som helst. När tänkandet, känsla, att känna, när det upplevs, det är en överlevnadsfaktor, alltså att man inte tråkar ihjäl sig själv. Allting jag såg, det kunde vara att jag såg en flygfisk hoppa eller 100 flygfiskar hoppa. Det var ju som hela stim som bara stack rätt ut ur havet och flög en 50 meter. Eller jagade av tonfisk eller något under där. Det var liksom wow. Man såg stjärnfall på natten och man satt bara och tyckte det var vackert.
Tror du att det här flödet av tankar behöver vara i kombination med rörelse på något vis? Ungefär som att när du springer eller cyklar eller ror över Atlanten. Man är ju i rörelse, så att det är nästan som att energin i kroppen går ut i armar och ben. För det är där vi behöver vara istället för att hålla på och tänka massa tankar. Behöver vi vara rörelse för att kunna ha ett skönt flöde i huvudet? Så, om du hänger med vad jag menar.
Jag hänger med. Det var en väldigt, väldigt intressant tanke. Den har jag inte tänkt. Ja, det verkar nästan så när du säger det. Jag har aldrig tänkt tanken att har det att göra med att jag rör mig. Om jag hade suttit still på en stubbe. Jag har i och för sig, jag varit väldigt mycket ute och vandrat i skogarna här runt södra Bohuslän och överhuvudtaget hela Bohusläns inland. Och vandrat, varit ute en 3 dagar i sträck så där och suttit vid en skogssjö med en liten eld och har tältet bakom mig, ja, ända tills det blivit mörkt. Och då har jag absolut inte känt att det varit långtråkigt. Jag har bara suttit där,
ja,
timmar. Men det kanske är för att jag är ändå i en sån annan miljö. Jag skulle nog inte klara det hemma.
Kan det inte vara så att man blir överstimulerad hemma, kanske? Om jag sitter här och så har jag kanske inte aktivt arbeta med, men jag har ju datorn där. Jag har ju någon tv kanske. Jag har en telefon. Det blir lätt att man kanske tänker jag ska göra det eller det. Det är ju inte lika. Sitter man ute i skogen med en brasa så är det ju närmare till hands. Att, ja, men det är inte så mycket att göra här liksom. Mer än att vara.
Nej. Det är många som har blivit isolerade nu. Jag har ju en son som studerar på ett universitet i Poznan i Polen. Och där hade de ju en sån här total isolering. Du fick ju inte gå ut, va, i våras. Och han led väldigt av detta med att han var inlåst. Det fanns orsaker då man fick gå ut. Man fick gå ut med hunden. Så att det var ju grannar där till honom som hade stafetthundar. Va? Så att nu lånar jag din hund så går jag en sväng med den. Och sen så får nästa granne låna hunden. Hundarna blev väldigt väl rastade. Men han... För honom var det en väldig påfrestning och för väldigt många andra också att vara hemma och inte få gå ut.
Kan det vara så att när du är ute i det fria att du är i symbios med naturen?
Det kommer vi kanske tillbaka till stenåldern igen. Att de som kunde vara symbios med naturen, det var ju de som överlevde. Hemma, naturen var ju hemma. De hade säkert inget namn för natur på stenåldern.
Nej, man satt i grottan och vi ska ut i naturen.
Ja, det var nog inte många som bodde i grottor. Det är bara det att vi har hittat de få grottor som fanns. Det är ju där vi har hittat artefakter som skelett och pilspetsar och sånt väldigt mycket. Så att vi pratar om grottmänniskor, men jag tror att 99% var i alla fall tältmänniskor. De bodde i någon kåta eller något skinntält på stenåldern. För här i Sverige, det jag är i Västsverige här, här har vi väl inte en enda grotta, vad jag vet.
Jag frågar en fråga till här, jag tycker det är så intressant. Ser du ditt hus eller ser du naturen eller världen som ditt hem? Vilket av dem ser du som ditt hem?
Bra fråga. Jag får bra frågor här som man måste tänka efter på. Men då kan jag säga så här. Jag brukade definiera min hembygd, om man får säga så, som det område som jag kunde springa igenom med någon form av regelbundenhet. Och sätter man ena spetsen på en passare i Trollhättan då där jag bodde, eller bor fortfarande, och drar ut den 20 kilometer runt om, så var det nog min hembygd, det var mitt hem. Där. Och kanske till och med bortåt 40 kilometer åt vissa riktningar, ursäkta jag hosta. Så att det var ju, det är väl det jag kallar för mitt hem. Jag tror bygden är mitt hem. Och då är inte det var, alltså natur, vad tusan är natur? Alltså här är det så otroligt vackert runt omkring. Så var någon norrlänning här. Jag har hört från två olika norrlänningar faktiskt. Ja, det är nog bra i Trollhättan, men här finns ju ingen natur. Har du varit ute i skogarna där bortanför, bara en mil utanför stan? Nej, det har jag för sig inte varit. Hur vet du då att det inte finns? Vad är natur för dig? För mig är ju natur, det är ju till och med, det är en havråker och det är ju en liten äng där du betar kor eller såna här saker, vad som helst. Va? Det är ju skogen och småsjöar och allt möjligt. Däremot staden är väl kanske inte så mycket natur.
Nej, men ser du staden som ett hem? Eller, alltså, det här är ju, tycker jag är väldigt viktigt, för vi återkopplar till stenåldern hela tiden, till vårt ursprung. Det är det vi återkopplar till, i alla fall det som vi samtalar om här. Ja. Och jag ser ju mitt hem, om jag ska referera till mig själv, mitt hem är inom mig. Men samtidigt är det allt egentligen som är naturligt.
Det var filosofiskt sagt. Det kan jag inte argumentera emot.
Ja, det behöver vi inte argumentera emot, utan det är så jag känner. Och det är så
ja,
jag
men det var en väldigt bra formulering. Jag lär mig ju någonting här i den här, och bara medverka i den här podden. Jag får ju massa nya intressanta tankar.
Ja. Vad fint.
Det var en bra formulering som sagt.
Ja, tack. Ja, men det är så jag ser på det liksom, för att vi bygger ju upp ett samhälle som är ganska artificiellt. Vi bygger betongbunkrar, vi bygger stålbunkrar, vi åker i stålbilar, vi åker i stålspårvagnar, ståltåg, stålflygplan, helikoptrar. Alltså vi isolerar oss själva hela tiden ifrån det äkta, det naturliga, för att vi stänger in oss i de här olika bunkrarna typ.
Ja.
Och i det så är det svårt, kan jag uppleva då, att det är svårt att återkoppla till vem man är och till vårt ursprung, till vår moder natur.
Ja, du har, jag skulle vilja påstå att du har banne mig helt rätt.
Ja, tack så mycket.
Det var ju jag som skulle komma med lärdomar här, det är ju inte du.
Vi lär av oss av varandra hela tiden. Det är vackert.
Nu får du skärpa dig, annars ser jag ut som tvåa i den här podden.
Vi är alla ett och vi alla är speciella. Vi är unika.
Alla flickor ska vara Lucia på dagis.
Ja, precis.
Ja, det är rätt. Ja, men det var bra. Jag har fått intressanta tankar.
Ja, vad kul.
Men det stämmer ju alltså. Det du säger, när du säger det så tänker jag, ja just det. Det är ju faktiskt så. Det som känns naturligt och verkar naturligt. För mig så är det hemma. Mm. Ja, det stämmer. Sen är det ju en annan grej. Och detta låter ju väldigt konstigt. Att bara att hemma, det är när man hör folk som pratar på den dialekten som man är uppvuxen med. Mm. Den här Trollhättedialekten som Galenskaparna i Macken och de där programmen har gjort sån, till så gett en sån välförtjänt tuntstämpel, skulle jag vilja säga. När jag hör den, då känner jag, ah, jag är hemma.
Om du springer i USA till exempel och ja, ligger riktning och du är där någonstans i mitten, ja, så plötsligt så möter du en annan löpare som kommer och springer över USA i östlig riktning, också en svensk. Skulle ni stanna och prata med varandra då? Eller ja, skulle man vara lite svensk av sig liksom och ja, säga hej och bara fortsätta springa?
Absolut, absolut. Det är ju självklart att man gjorde det. Alltså, det räckte ju att man träffade en som höll på och var ute på långfärdscykling, va?
Ja.
Och de såg mig. Vi stannade ju och pratade. Hur är det, om vi möttes då, han frågar mig, hur är det där du kommer ifrån, alltså 10 mil bort och sånt där, va? Finns det några billiga motell i den staden, hur är det med trafiken, hur verkar det där, och jag frågar ju honom motsvarande frågor 10-20 mil bort där han kom ifrån närmast, och så att det gjorde vi, och sen kunde vi också prata om äventyr. Vi är ju samma sorts människor då. Så att, och, det var väl, och på tal om hemma, när jag sprang över Amerika, såg jag en Saab, Trollhättebo som jag är. Då blev jag så här varm om hjärtat. Ja, en Saab! Yes! Där. För jag har ju alltid kört Saab själv. Och har en fortfarande. Bara en sån där liten löjlig detalj som att man kände igen bilen som de gör hemma i stan när man är 700 mil hemifrån, det känns bra.
Jag vet när jag själv har varit ute och rest längre perioder, bland annat i Asien mycket och tåg och så här, Kina och så brukar det alltid komma till en viss punkt efter en viss period där jag brukar sakna kalla sjöar och stora skogar. Som att det dyker upp någon slags visuell minnesbild där jag kan känna fukten och doften av tallskog ungefär, va?
Ja, vet du, när jag bodde i San Diego, ja. San Diego, det har ju ett, de säger att San Diego har världens bästa klimat,
ja.
San Diego och Barbados lär ha världens bästa klimat, Barbados i Västindien, för att det är inte så mycket orkaner där, va? Och det regnar så här precis lagom och det är alltid varmt. Du behöver aldrig ha långärmat på det här. San Diego, det är ju inga orkaner där och det är ju nästan alltid mellan 20 och 28 grader varmt. Året runt.
Ja.
Med några få undantag. Och jag bodde då ett par mil ifrån kusten. Och så springer jag upp på åsar och jag bara saknar snö. Och vinter. Efter två vintrar där.
Ja.
Ah, snö, jag tänkte, vad fan? Och då såg jag på ett löppass snö uppe på bergen i fjärran.
Ja.
Måste varit i februari eller någonting sånt där, då kunde det snöa. Och jag springer hem, duschar, tar på mig mina cykelbyxor och kläder och cyklar 9 mil upp till ett berg, det berömda Palomar-observatoriet där uppe. Och bara för att få se snö och går omkring i snön där och kramar snöbollar och cyklar jag 9 mil tillbaka igen. Då kan man nog säga att längtan efter snö och vinter och årstider, Den känns alltså. Du pratar om klara sjöar. Ja. Jag kunde ju ligga och drömma om sådana saker.
Ja.
På nätterna.
Det kände jag här nu igår. Jag såg någonting på någon serie så här. Och det var något klimat i England då. Lite så här dimma och grejer. Tänkte jag på Göteborg liksom. Men jag saknar lite kallt väder liksom. Jag saknar kallt väder och regn. Och det regnar sidledes på något sätt. Hur kan man sakna det? Ja, men uppenbarligen kan man ju sakna det. För det är ju någon kick där så.
Du vet att vad har en ung college-student på väggen i sitt studentrum? Ja, jag var ju inne på några kompisars killar då. Studentrum. Och där var det sådana här titu-posters va? Ja. Någon tjej med ett par minimala trosor och en... Ja, välutvecklad barm.
Aha.
Om man säger så. Men vad hade jag på min vägg? Jag hade topografiska kartan över min hembygd.
Aha.
Det var inte brist på hormoner kan jag bedyra som gjorde det. Utan det var mera det att det var ett uttryck för någonting jag ville se och återuppleva. Det känns som att jag var hemma lite grann när jag såg topografiska kartan 1-50 000, ja, över min hembygd.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Jag förstår det. Jag, när min förra lägenhet så hade jag kartor i hela lägenheten. Kartor och massa andra så här minnen från resor och som någon slags vad heter de, Royal Society, Geographical Society i London eller något här. Men så här idé man har över upptäckarforumen i London på 1800-talet eller någonting.
Du har förmodligen den där äventyrsgenen.
Ja, den
absolut. Du tickar ganska snabbt. Och då ska du veta vad som händer med dig när du fyllt 55 år.
Vad händer då?
Det hände med mig när jag hade fyllt 55. Och jag trodde ju att det var isolerat bara för mig. Men sen har jag ju kollat upp detta.
Ja.
Och det är ju mängder med gubbar som kommer in i vedåldern.
Ja.
Om de har någonting som de kan elda ved i med. Till exempel en braskamin. Eller en öppen spis eller en köksspis. Jag, i min sommarstuga där har jag ju en järnspis i köket och så en stor öppen, ja, sån här specialgrej då med suger luft utifrån och bränner in i en, ja du vet, det är komplicerat fast ändå enkelt. Jag blev besatt av ved och vedeldning. Bara ved. Jag tittar på andras vedstaplar och har vacker vedstapel och tittar på, ja, där, och titta det trä stått och dött där. Och är torrt och barken börjar falla av på den där aspen. Fan, den skulle jag kunna ta och såga upp till ved. Bara tänkte på ved.
Är det veden eller är det själva elden som du är fascinerad av när du väl sitter där?
Nej, det är veden. Och det är det som är det knepiga. Nej, det är inte eld. I och för sig är det väldigt roligt att göra upp eld inne i spisen och prova olika sätt att arrangera veden. För att försöka testa olika sätt och snabbt få eld och få ett bra värmeutbyte och det brinner länge och sånt där. Nej, det är veden. Och där har jag en annan teori som är väldigt knepig. När en gammal kraftkar som har varit ute och äventyrat och har den genen. Nu är vi tillbaka på stenåldern igen. När de blir för gamla, va, för vad man kan kalla för mänsklig reproduktion, om du förstår vad jag menar med det.
Ja.
De ska inte bli pappa längre, de ska inte hålla på med brudar i onödan. De ska vara så postfertila kvinnor kan de hålla på med, men en 55-åring ska inte bli pappa för han ska ändå snart dö, va?
Ja.
På stenåldern. Då är de för gamla för att ge sig ut på de här och borta i 2 veckor och utforska omgivningarna. Då behövs de ändå i sin stenåldersgrupp, och då klickar in en gen som gör dem besatta av ved. Och de som hade en sån här gubbe i sin stenåldersby som blev besatt av ved medan de andra var ute och kriga och jaga älg med spjut och såna här saker. Då gick han ut och samla ved. Och det var en överlevnadsfaktor för hela gruppen. Precis som att det var att någon var ute och bar hem med en älg över axeln. Jag tror det har klickat in på mig. Jag har blivit helt besatt av vedeldning. Det är bara yxor och ved och alltså man såg ju förr såg man ju en brud va? Så, wow vilken tjej, tänk man fan vad skulle kunna göra med den va? Nu ser jag en björk, åh vilken fin björk, hugga ner den och klyva upp stocken och vet du, såg upp och staplar för jäkligt åldern vet du.
Vad heter det, hur ser du på självförsörjning då?
Ja det är ju ett mål att sträva efter. Men det får ju inte nödvändigtvis bli ett självändamål. För nu är vi så många människor i världen. Och nu har världen blivit så komplicerad. Så att det är ju bara... Alltså, alla kan ju inte hålla på med självförsörjning. Men man ska så långt det går minska sin sårbarhet. Det är jag helt inne på. Och det är väl också, har väl också även den här vedåldern man kommer in i. Jag tycker att alla människor ska ha några boxar, lådor, kister, vad som helst. Med torrvaror och matolja och såna här grejer. Så att de klarar sig i 3 veckor. Och så ska man kunna bjuda grannarna på det. Så att skulle det bli så att vi helt plötsligt... inte får tag på mat. Va? Efter 3 dagar så kommer sitter grannen där och har 2 barn som är 6 och 10 år. Pappa, vi är hungriga. Och sitter jag där och mumsar spaghetti där och har det bra. Va? Och det vet han att Rune där, han har spaghetti så räcker i en månad. Och här sitter vi och svälter. Visa mig den pappa som inte går och rånar mig då. Men det är hans plikt att göra det. Men då ska jag kunna bjuda grannen med barn och sånt på käk. Och då blir de mitt yttre skydd från sådana som vill komma och plundra mig. För då ser de till att de inte släpper in någon jäkel här som ska plundra mig. För de vet att så länge jag har mat så kan de också få.
Yes!
Sen får de stå och skämmas där och tänka att varför... Hur har vi kunnat skratta åt preppers och tycka att det var fascistoida idioter... Vad dumma vi måste ha varit. Jag är ingen prepper alltså, men jag vill påstå det utan att avslöja för mycket. Att jag har torrvaror och grejer så jag skulle kunna klara mig ett tag. Och det såg vi ju nu när corona slog till i våras. Va? Vad hamstrar folk? Skithuspapper! Men vad i helsike hamstrar de dasspapper för? När det är ju ris och spagett. Och buljongtärningar och matolja och såna saker de ska hamstra. Otroligt.
Ja, det är otroligt. Och, nej, men jag återkopplar ju hela tiden till stenåldern, självförsörjning, vad heter det, torkat kött, torkad fisk, rökt fisk, rökt kött, syrade grönsaker, lagrade saker. I självhushåll, vilket jag tycker är väldigt intressant. För vi lever ju i en värld nu som är väldigt speciell, om man säger så.
Du har helt rätt även i detta. Och det är som så att kunskapen om allt sånt här. Hur du surar dina grönsaker, får dem att räcka länge. Hur du torkar kött och hur du gör sånt. Vart har den tagit vägen? Det ska ju aldrig mer bli krig. Det ska ju aldrig mer ske några katastrofer. För vi är så smarta i vår tid så att vi har byggt bort möjligheten att Krakatau i Indonesien, den väldiga vulkanen, ska göra ett nytt gigantiskt utbrott och förmörka himlen. Och vi får 3 somrar utan vind, tre sommar som bara blir vinter, va? Och vi får missväxt och sånt. Det ska aldrig hända, för vi är så smarta.
Är vi smarta eller är vi den dummaste varelsen på planeten?
Nej, jag ska berätta vad som är den dummaste varelsen på planeten. Det är sjöpungen.
Vad är det då?
Ja, det var ju den han Lundblad, den han hette, inspirerades av, tror jag i alla fall, när han skrev när ta mig till havet och gör mig till pung. Ja, sjöpungen, det är nog en av de mest idiotiska djur som finns. Eller så är den så fruktansvärt smart, så den är oss överlägsen. Den börjar sitt liv som djur och flyter omkring. Och när den har hittat ett hem, ett ställe att slå sig ner på, då fäster den sig där. Och nu sitter han fast. Och då äter den upp sin egen hjärna och fortsätter resten av sitt liv som växt. Och det låter inte särskilt smart, va?
Eller så är det väldigt smart.
Eller så är det väldigt smart.
Det kanske är väldigt intelligent. Intelligensen kanske sitter i växten själv sen.
Ja, vi vet ju inte vad den tänker på när han ska käka upp sin hjärna.
Nej.
Frågan är ju hur länge det djuret, planta eller den varelsen har funnits egentligen.
Ja.
Och rent evolutionärt har den klarat sig kanske längre än oss, kan man ju tänka sig. Så därmed kanske den är så att vi ser.
Mesta har klarat sig längre än oss.
Ja, det kan man ju säga. Jag läser mycket böcker nu om biologisk mångfald bland annat. Eller om biologisk mångfald och biosfären och de här grejerna.
Ja.
Och vi är ju nära liksom en stor miljökatastrof då. Liksom, vad de kallar det, sixth extinction och liknande. Mindre, färre djurarter och så vidare. Det går ju rasande takt. Vi ser ju inte det nu, men ur ett geologiskt perspektiv så går det ju snabbare än någonsin då. Vilket är intresseväckande. Det jag läser, vilket är positivt då, föreslår de ju också lösningar liksom. Så det är inte att allting är mörkt på det sättet, men det skapar lite perspektiv, kan jag tänka mig.
Ja, det är intressant med det här mass extinctions. Därför att tittar man på bakåt, de här fem som har varit, va? De tror det är fem, de är inte riktigt säkra på det. Så har de ju, tror de att det har varit i samband med såna här gigantiska naturkatastrofer som asteroidnedslag och kalderer, alltså såna här supervulkaner som har förmörkat himlen länge och att slått ut många arter och så nya har fått komma till. Och naturen har ju hela tiden återhämtat sig efter alla sina mass extinctions och kommer väl att göra det efter oss också.
Ja, precis. Frågan är ju egentligen om vi vill vara med i den liksom. Eller om vi vill vara med som en del av, vi är ju en del av naturen, om vi vill vara det även fortsättningsvis eller om vi ska dominera planeten som vi på många sätt har gjort hittills då och använda det som någon slags rymdskepp i framtiden där det egentligen bara är vi liksom. Vi behöver ju dela det här utrymmet vi har med resten av jordens varelser, tänker jag.
Det kommer vi att göra. Det kan ju vara så här, va? Det finns ju en teori om att en art, den dör ut när dess DNA på något konstigt sätt har blivit uttröttat eller uttråkat. Vi tar Homo erectus, som ju var människans föregångare i Afrika. De var ju starkare än vad vi är. De sprang fortare än vad vi gör. Och snabbare. Det enda som vi är att vi är något smartare än dem. Men var finns Homo erectus idag? När de var bara några IQ-enheter mindre smarta än vad vi är. Men fysiskt oss överlägsna. De var kanske någon en decimeter längre än oss. Och de tror att de kan ha sprungit väldigt snabbt och väldigt långt. Ja, var finns de idag? Varför blev det människan? Tog de bara slut? Eller var det så att deras DNA blev uttröttat?
Eller så blev de utrotade.
Ja, det är möjligt. Neandertalarna har ju funnits längre än vad vi har funnits. Och varför de försvann, det vet man ju inte riktigt, men det finns ju många teorier. Och där snackar vi riktig stenålder. De hade ju större hjärnor än vad vi har. Och då har folk tänkt att de var dumma i huvudet. Ändå hade de större hjärnor än vad vi har. Ja, vad hade de den hjärnan till då? Jo, de hade stora hjärnor, men de visste inte om hur de skulle använda dem. Har inte fått bruksanvisningen eller något sånt där, finns det de som tror. Oerhört intressant tycker jag. Jag tror inte de var dumma i huvudet alls.
Nej, nej. Jag har något annat jag skulle vilja fråga faktiskt. Det hänger ihop allting då i och för sig. Innan vi börjar runda av då kanske också. Men med tanke på alla äventyr och träning och USA och springa genom Europa också och sådär. Har du så här seriösa träningsscheman och seriösa träningsupplägg och du kör fantastiska intervallpass och liknande? Har du haft sådana grejer också?
Jag kan säga att jag inte kört ett riktigt intervallpass sedan november 1971. Jag har klarat mig rätt bra ändå.
Ja.
Och det beror inte på att intervallträning är dåligt, även om väldigt många inte vet hur man ska bedriva den. Det verkar som de flesta inte har en aning om hur man ska använda intervallträning. De kör det året runt och det fungerar för vissa, men jag har ju en egen podd. Jag var intervjuad Mats Eriksson, den gamla storlöparen som har sprungit 10 000 meter på 27:56 och som har vunnit Göteborgsvarvet 5 gånger. Ja, under en period på året, uppbyggnadsperioden, då sprang han max en intervall i veckan, ett intervallpass. Men inte mer. November, januari, så där va. Nu ligger de och dammar intervaller 3 gånger i veckan, många där, året runt. För det har blivit som en hyp kring det där. Nej, jag har aldrig haft något träningsprogram, har jag aldrig följt. Men däremot har jag följt vissa grundprinciper. Med vad är det bra att träna nu när jag har en viktig tävling om 5 månader, om du förstår vad jag menar.
Ja, ja,
ja. Jag har en fråga också här, Rune. Är du redo?
Jajamän.
Hur ser du på mål?
Ja, mål är väldigt intressanta grejer. Det har vi ju med så mycket. Och jag lärde mig av den fantastiska sprintern Peter Karlsson, som jag tror fortfarande har svenska rekordet på 100 meter. Där har ni en kille ni kan intervjua om ni inte redan har gjort det. För han är också väldigt filosofiskt verbal. Jag skrev en artikel om honom i tidningen Runner's World för ett antal år sedan. Imponerande människa. Det var han som lärde mig definiera mål. Han sa att ett mål, det är något du vill, något du tror på och något du sen verkligen kommer att göra, betala priset för. Och det är mål. Och du ska vilja, annars är det tvång, sa han. Om du inte tror på det, en dröm, om du inte verkligen tänker göra det, vad det kostar, för mål kostar, då är det snack.
Ja, och det här är väldigt intressant, för det är så intressant. Jag älskar de här frågorna, för det här är roligt. Och jag brukar ju säga så här till mina klienter. Äger du målet eller äger målet dig?
Ja. Det är ju jätteintressant. Därför att om målet äger dig, då låter det ju som att det är ett tvång.
Mm.
I högsta grad. Då har du inte den där villfaktorn med. Det går att göra saker under tvång. Till exempel, fast man kanske inte riktigt tycker att det är det roligaste man vet. Till exempel frågar du en kvinna som har fött barn. Hon upptäckte att hon var gravid. Ja, nu får det bli ett mål att föda det här barnet. Och det är inget snack om saken. Föda barn, det målet äger henne. Och det är många av oss som måste jobba för vår försörjning med grejer som vi kanske inte tycker är det bästa vi vet. Det är många som har fått ärva till exempel ett företag som de, ett jordbruk till exempel. Jag pratade med en som fick ärva ett gods nere i Skåne. Ville du bli bonde? Nej, jag ville bli konstnär. Varför blev du bonde då? Ja, det blev som ett arv jag var tvungen att förvalta. Målet att förvalta ett jordbruk, det var inte, det ägde honom. Det påverkade hans liv. Det gjorde att hans liv fick en annan inriktning än det han egentligen ville att det skulle ta. Han hade en fantastisk talang för konst och måleri. Men den kunde han inte förverkliga när han var tvungen att sköta jordbruk på åtskilliga 100 hektar. Både jord och skog.
Mm, det är väldigt intressant, för det många upplever är att målet äger dem, oavsett vad det är för mål. Och då blir det som du säger, det blir ett måste. Utan det som jag förespråkar då själv, hur jag lever. Jag vill att det ska vara frihet, det ska vara öppenhet, det ska vara nyfikenhet, det ska vara kreativitet. Det ska vara kul, det ska vara roligt att göra den här resan, oavsett vilken resa det än är, till det här destinationen, målet, vad det nu må vara.
Där har du faktorn vill.
Ja.
Som är så viktig. Någonting du vill göra.
Precis.
Jag tror, ja.
Ja, Erik.
Jag tänkte bara så här, att vi kanske har en eller två frågor kvar, tänker jag.
Ja.
Jag har ju en, vet jag i alla fall. Men har du någon mer, John Andreas? Så, kanske har.
Ja, jag har en. Vad ser du på syfte i livet?
Det tänkte jag på när jag satt ute på Atlanten och rodde. Och tittade på nätterna. Och man rodde ju både natt och dag. Nätterna var helt underbara att ro. Man tittade upp på stjärnhimmel när man hade varit ute och sett detta. Då tänkte jag, varför finns allt detta? Ja, det är för att vi ska betrakta det. Hela detta enorma universum hade funnits helt i onödan om ingen tittade på det. Om ingen betraktade och förundrades över det. Och beundrade det som jag gjorde när jag satt ut på Atlanten och gör, liksom har gjort hur mycket som helst även när jag varit på torra land. Så att syftet, ja, det är att betrakta, beundra och älska det man ser, gör.
Vi är på samma spår.
Och sen en annan grej, att skapa möjligheter för andra att fortsätta att betrakta detta fantastiska när jag är borta. Och i det kommer ju också ett ansvar, ett förvaltaransvar som handlar om att vad man ska lämna efter sig, va?
Mm. Mycket fint, mycket fint. För vi har ansvar för oss själva och för det som vi lämnar efter oss.
Och det behöver inte vara att det ska vara ren luft och rent vatten och såna här saker och mindre koldioxid och allt sånt där naturligtvis. Men det kan vara något så enkelt som att du lämnar efter dig kunskap till nästa generation. Det kan vara att du lämnar efter dig till nästa generation ett bra psyke. Om du beter dig som en idiot mot dina barn så att de får psykiska besvär sen. För att de såg dig supa och slå mamma och såna här saker. Då har du inte lämnat efter dig något bra till dem. Du har lämnat efter dig något dåligt till dem. Så att det kan vara i det lilla och det kan vara i det stora.
Det var väldigt, väldigt fint.
Världsförbättrande.
Ja.
Behöver inte betyda att du ska rädda Östersjön ensam. Utan det kan betyda bara gräv där du står och gör det lilla runt dig själv. Som dina förfäder gjorde och gjorde bra.
Precis. Jag håller med. Du har helt rätt i det. Jag håller med. Det är 100%.
Fantastiskt.
Jag har sista frågan då. Erik, kan du
Rune.
Vad sa du?
Sista frågan här nu.
Kör hårt.
Nu kommer den. Sista frågan. Rune Larsson, Lever du ditt drömliv?
Ja. Yes. Absolut ja. Och jag vet inte hur mycket jag får skryta och hur mycket folk kommer att hacka ner mig och vilja se mig falla. Men jag tänkte efter att om jag var 10 år, 12 år, 15 år och så hade jag sett en person som hade gjort de grejerna som jag har gjort då, och levt som jag lever. Och nu ska du få höra det värsta skryten människa någonsin kan säga. Då hade han varit min stora idol i livet. Och att leva ett sånt liv så att man kan se att jag är ju 64 år nu, att 14 år i Rune och som hade sett mig, då hade jag varit 14 år i Runes idol. Det hade jag faktiskt varit, för att det var de grejerna som imponerade på mig. Det var just det jag själv har gjort. Haft en fruktansvärt tur i livet som har fått såna chanser. Sen har jag ju förvaltat mina chanser också rätt bra, vågat ta chanserna. Så ja, jag har levt mitt drömliv och jag lever mitt drömliv. Jag har blivit besviken på mig själv i perioder och nästintill tyckt illa om mig själv för vissa grejer jag har gjort. Och jag har en otrolig förmåga att gräva ner mig i såna här små grejer som det verkar som att varför sa jag det till, varför skrattar jag åt den där kompisen när jag gick på mellanstadiet, det måste jag ha sårat honom något jävulskt. Såna här grejer kommer ju tillbaka, så att, men på det hela taget så det blev väldigt bra.
Ja. Jag har någonting mer till dig Rune innan vi avslutar. Vad, om du skulle få ge ett råd till lyssnarna eller något tips, vad skulle det vara?
Oj. Jag kan ge råd om löpning hur bra som helst. Och jag vet inte om det är applicerbart på livet. Och det rådet om löpning, det kanske det kan appliceras på allt. Och det är att löpningen ska vara så rolig som möjligt. Och att man ska göra det tillräckligt långsamt och tillräckligt lite, för man ska längta till att få göra det imorgon också. Och jag tror det gäller till och med på en kärleksrelation, att man ska göra den så rolig som möjligt. Det ska vara så, och det ska gå två håll. Det ska vara så roligt som möjligt för min partner att vara gift eller vara ihop med mig. Och man ska inte överexploatera någonting, några förmågor. Man ska inte arbeta ihjäl sig i onödan. Man kan arbeta fruktansvärt hårt i perioder, det är en sak. Men man ska inte arbeta ihjäl sig i onödan. Jag har alltid arbetat. Jag har under min aktiva löparkarriär två jobb. Så det är inte det att jag försöker få folk att lägga sig på sofflocket och leva som hippies och bara förverkliga sig själva. Men man ska se till så att man vill göra det imorgon också. Se till så att du vill leva imorgon också. Det är nog mitt råd.
Tack Rune.
Tack.
Tack. Och därmed så har vi fått ganska mycket, eller vi har fått väldigt mycket värde ska jag säga. Och som man, om man lyssnare, om som lyssnare vill höra mer om Rune, så kan man titta på, ja, vad tittar man Rune? Du har en hemsida, förstår jag?
Ja, jag har en hemsida. Mitt militära namn var ju Löpar Larsson. Vi var ju tre Larsson på plutonen. Det var en som var från Halmstad, gissa vad han fick heta, Halmstad Larsson. Det var en som inte kunde simma när vi ryckte in, han fick heta Simmar Larsson. Och så var det jag som sprang, vi hette Löpar Larsson.
Ja.
Och min hemsida heter loparlarsson.se, löparlarsson.se. Och mitt aktiebolag jag har är löparlarsson AB. Så att där hittar man. Sen har jag ju med Runes löparpodd. Där jag då intervjuar väldigt mycket gamla idrottsprofiler som håller på att bli bortglömda, men som vi kan lära oss mycket av. Så jag berättade just det att jag var ju igår i och intervjuade den gamla mästerlöparen Mats Eriksson, som har vunnit på 80-talet, vann han ju Göteborgsvarvet 5 gånger och så. Det finns ju ingen svensk löpare som är lika bra idag som han var för 35 år sedan. Mm. Kan vi lära oss något av sådana gubbar?
Ja. Av alla.
Det kan vi. Jag lärde mig ju någonting av att medverka i den här podden. Jag fick ju nya tankar, va?
Ja.
Och jag kan ju också erkänna att någon annan kan ge mig nya insikter i livet och styra in mina tankar på delvis, skruva dem en grad åt ett håll. Det är också en lärdom i livet. Var öppen för att göra det.
Mm. Öppenhet.
Så. Därmed rundar vi av då.
Ja, vi tackar alla lyssnare där ute att ni har lyssnat och tålmodigt, och hoppas att ni har fått mycket värde här idag. Så vi önskar er en fantastisk, magisk, underbar dag. Hej!
Hej, ha en fantastisk dag. Ha det bra.
Hej från mig också.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.